Och då tackar jag att vi får vara här, jag och min fru, och hälsa på igen här i Ekumeniakyrkan. Vi har ju bott här några år och vi har ju lärt känna varandra och sprungit på varandra. Och som Gun var inne på, en del av oss har ju träffats lite före i livet. Och så plötsligt så vävs en väv tillsammans på det här sättet. Och jag ska berätta om en händelse allra sist i predikan egentligen, men ni ska få en liten föraning. Det hände bara för någon månad sedan. Ja, Laila, vi passerade våran systers svåger. De skulle ordna till och göra utrummet som mest såg ut som en kuvös, ni vet, med bara glas. Och så när solen gick i moln så gick värmen nu ganska fort. Så man skulle liksom höja kvaliteten och isolera och byta lite fönster och sånt där. Och så skulle vi ordna det taket, för det var ju där värmen steg upp. Och mitt i den där processen hände en sak som man liksom inte riktigt hade tänkt sig. Men det ska vi ta på slutet, därför det hänger ihop med det jag kommer att säga först. När vi tittar ut över världen, när jag stod här och såg alla härliga barn, och ni sitter ju kvar lite här och där och finns här, så går ju såklart våra tankar till det som händer alldeles in på knutarna i vår värld, i Ukraina bland annat. Följande svältkatastrofer som ett led i den här oerhörda situation som vi har drabbats i. Hur ekonomin nästan raglar eftersom man inte riktigt vet vad det här kommer att landa i. Bara för att en enda person har fått en galen tanke i sin hjärna som kan rubba väldigt mycket i vår trygga värld. Och vi här i Sverige, vi märker att priserna har ökat och vi tycker att det är för dyrt att tanka och allt det där. Ja, vi har drabbats som hel värld. Och plötsligt så börjar vi djupdyka lite grann i tankegångarna. Vi som har en tro på Gud, hur ska vi se på detta? Vem är det som har kontrollen över det som händer idag? Om Gud är god, säger någon, så skulle han väl kunna avskaffa allt onda och allt lidande. Ett gammal tankegång som har funnits genom många år. Men på något sätt så har man inte riktigt velat komma fram till något svar. Och Bibeln ger inget riktigt klart svar sådär direkt, utan man får lägga ihop lite olika delar. Och vi ska försöka hitta ett pussle som ger en bild. För många av oss tänker när du ber: hjälper det? Kan det här förändra någonting? Kan min bön betyda någonting? Och kan det vår församlingsbön betyda någonting? Kan det förändra? Det verkar ju, som en del säger, hopplöst. Omöjligt. Och vi ska röra vid en del tangenter på klaviaturen för att se om vi hittar någon slags anslag för att kunna se. Då börjar man kunna lätta orientera sig. Vi fortsätter i det här samtalet som vi kan möta med folk i allmänhet. Eftersom inte det här har skett, att Gud har gripit in, måste han antingen vara ointresserad eller så kan han inte, säger andra. Man är alltså väldigt negativt nedstämd att Gud skulle vara stor och att han skulle vara Gud. Eller är han svag eller likgiltig helt enkelt, eller båda dera? Ja, det är en del som resonerar på det här sättet. Vi ser både i insändare, i det filosofiska samtalet, att Gud inte får vara Gud. Men i den här samlingen så proklamerar vi att Gud är Gud. Och hur går det här ihop med så olika tankegångar som vi möter vid vardag? Och vi ska försöka då gå vidare. För här fastnar väldigt många människor. Och du och jag kan också fastna i det här. Är det lönt? Kan jag påverka? Och i så fall på vilket sätt? En del kristna vill då försvara de här kritiska tankegångarna som en del har om att Gud skulle vara Gud. Genom att säga, ja, det är säkert något fel på min tro. Jag lever nog inte tillräckligt för att det liksom ska bli något maktskift eller det ska förändras i vår tillvaro, i vår närhet. Vi måste engagera oss i kampen mot djävulen, säger någon annan. Men Jesus, han har ju sagt en sak som vi redan varit inne på. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Och så säger han på grund av detta, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Jesus, han säger emot många i det samhällsmässiga etablissemanget att det finns ingen Gud som har någon makt, som har någon förmåga att vara med i våra skeenden. Jesus säger rakt emot. Jag har all makt i himmel och på jorden. Och så säger du, ja men det är inte det jag ser på tv egentligen när jag lyssnar på nyheterna. Jag kan inte se att det är så. Det är något som glappar här. Ja, men vi läser vidare. I Jakobs brev kapitel 5 så står det, även de onda andarna tror det och bävar att Jesus har all makt i himmel och på jorden. Det verkar vara ett spel som vi inte riktigt alltid förstår när vi tittar på nyhetsförmedlingen i tv. Men om vi håller oss till Bibeln så har vi alltså en sanning som är helt solklar. Att Gud har slagit fast att han har all makt. Och till och med Guds fiende i andens värld håller med och till och med bävar för denna sanning. För vi måste backa bandet tillbaka i almanackan. Ni minns vi firade i påsk för ett tag sedan. Och jag minns när jag gick i skolan, jag tyckte det var så orättvist att Jesus blev korsfäst. Hur kunde folk vara så råbarkade och hur kunde de vara så orättvisa? Jesus som var så snäll och god på alla sätt och vis och hjälpte alla. Och, ja, det var så bra. Och hur kunde man vara så dum och korsfästa honom? Jag minns den här känslan och tanken när jag gick i lågstadiet. Eller så var det kanske i söndagsskolan. Jag minns inte var. Men på den tiden var det inte så stor skillnad mellan kristendomslektionen och söndagsskolan. Mm. Men där på Golgata så handlade det ju inte om det. Utan det var att Jesus frivilligt. Och det ordet frivillig är ett väldigt centralt ord. I det som står för Jesu makt. Och hur den ska kunna verka här på jorden. Så han visar själv hur vi frivilligt ska kunna göra någonting som blir större än någon kan tänka sig. Jo, på Golgata, där vann Jesus en fantastisk, en evig seger över allt det onda. Det står till och med så här i Kolosserbrevet. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Man kan säga det är raka rör här. Det är liksom, det finns inga undantag. Någon liten fotnot som tar bort den vassa sanningen i det här. Men samtidigt så säger Bibeln, vi vet att vi tillhör Gud och hela världen är i den ondes våld. Ja, men hur går det där ihop nu igen då? Det hade varit skönt att slippa läsa det där bibelordet nu alldeles precis. Hade väl räckt med att höra att Jesus har vunnit all makt? Nej, vi måste ta med helheten. Och det är här plötsligt vi inte får ihop pusslet riktigt. Det är svårt att förstå de här två sakerna. Gud har all makt, men ändå är hela världen i den ondes våld. Hur kan det här gå ihop? Mm. Man kan säga det att om vi jämför, för nu börjar vi se att det är två linjer som lever parallellt. Hela världen är det ondes våld, det är den ena linjen. Och att Jesus har all makt, de verkar leva parallellt på något sätt i vår tillvaro. Det rike som romarriket står för, alltså Pilatus främst som nämns här, det utvidgades inte med några vackra konserter eller inbjudningar att vara med och delta i val. Utan det var krigisk utbredning. Genom att döda människor, ta makten och visa vem som är störst. Men Jesus, han säger så här när han möter denne Pilatus. För Jesus, han visste ju precis hur det här går till. Hela det område som Jesus levde i, Palestina, Israelområdet här nere, Kanans land, så säger Jesus till denne ockupant: mitt rike är inte av denna världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjäna och kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Hoppsan. Det var en svår nöt att knäcka för Pilatus. För han hade ju väntat sig att han på något sätt skulle få Jesus att avslöja att han hade en hemlig plan för att befria landområdet som romarna hade ockuperat. Det var det vanliga tänket då, precis som nu. Vi tänker väldigt lätt i samma banor som Pilatus. Att gudsriket, det handlar om något på något sätt att slå tillbaka den onde. Det har ju redan skett på Golgata. Vi behöver inte slåss. Det handlar om en helt annan sak. Vi är snart där. Men hur gör då den onde för att vinna sina anhängare? Vilken kampanjmetod har han? Och det är nu vi börjar se Jesu undervisning om sitt egna rike och om det rike som inte han står för. Jo, den onde, han lockar med löften om största möjliga utdelning här på jorden. Han lockar mänskligheten att uppge vårt inre lösenord till vårt konto och vill gärna ha koden till vårt andliga bank-ID. Han gör precis som vi hör om bedragarna idag. Han länsar vårt konto och försvinner med allt det som vi en gång fått av Gud. Adam var den första som utsattes för detta bedrägeri. Han blev länsad. Jesus mötte samma lockande inbjudan, men såg igenom bluffen och lögnerna om jordisk makt, pryla och status. Så Jesus sa bara så här: gå bort, Satan. Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Och så försökte ju den onde, och vi känner igen tankegångarna rakt in i vår värld. Han säger: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Problemet är alltså att vi gärna älskar det skapade istället för skaparen. Eller att vi älskar gåvorna och inte givaren. Eller rätt och slett vår kärlek till djävulens frestelser. Och det är där den röda linjen går för gudsrikets framfart eller för det ondas närvaro. Paulus, han skriver faktiskt väldigt skarpt om den här situationen. Han säger så här: de bytte ut Guds sanning mot lögner och tog sig för att dyka och tjäna det skapade istället för skaparen. Detta läser vi i Romarbrevet. Jag kom att tänka på en händelse långt tillbaka i vår tid. Jag har läst om, och du har läst om det också, och du kommer att känna igen. Men det finns en sån fin sak i den här berättelsen om vår gamla historia. I slutet på 1800-talet, i början på 1900-talet. Ni vet då, frikyrkorörelsen börjar ta mark. Börjar växa fram. Ett antal starka väckelserörelser berörde människor. Så att hela samhällen blev befriade från sprit och alkoholmissbruk. Och allt möjligt elände som följde som en kö efter detta. Man blev nykter. Man började ta vara på sin familj. Man började starta företag. Man hjälpte de som var svaga i samhället. Det var inget riksdagsbeslut som hade beslutat att det här området ska bli fritt ifrån alkohol. Det var ingen kommunalt dekret som sa att nu får ni inte dricka mer sprit i det här området. För nu ska det bli fabrik och det ska bli bra skola och det ska bli fina och bra möjlighet att kunna växa upp. Utan det var helt enkelt att någonting hände rakt in i enskilda människors liv. Som smittade av sig. Man såg miraklet. Att den som hade det har blivit på ett annat sätt. Plötsligt så ser vi hur Guds riket växer i de olika bygderna i ett försupet Sverige. Än en gång ska vi väl säga att riksdagsmän och kommunalmän gör ju också sitt bästa. Men kan aldrig på så sätt utbreda Guds rike, utan det handlar om mitt personliga val. Det var det Jesus sa. Det handlar inte om att bilda en religiös regering i något land och tro att där kommer himmelriket. Utan himmelriket, det kommer när det landar i mitt hjärta. Och ju fler, desto starkare. Det var ju därför han kopplade på tanken. Jag har fått all makt i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alla människor till lärjungar. Varför? Jo, varför att då utbreds Guds rike. En försmak av det totala herravälde som Jesus sen ska komma med när han kommer och sätter sina fötter på Olivberget. Då hela jorden ska bli befriat ifrån djävulens frestelser och vi får uppleva en försmak av hela den evighet som väntar. Bibeln säger i Jakobs brev, stå emot djävulen så ska han fly ifrån er. Det sker inte genom riksdagsbeslut eller kommunala dekret. Det handlar om mitt egna beslut, om Guds rikes tillträde i mitt liv, i ditt liv, i massor med människors liv. Så utbreder vi Guds riket genom människor som har fått två ben som regel och går ut med budskapet. Allt som är fött av Gud besegrar världen. Vad vi har sagt nu? Jo, att hela världen är i den ondes våld. Vi kan bara svälja detta negativa. Vi får acceptera det. Att Jesus har all makt, det har vi också konstaterat. Och vi märker plötsligt att det är svårt ibland att förstå de här bitarna. Det är precis som att de inte riktigt möts. De här två rikerna möts inte på det sättet. Så att den ene kan knocka ner den andra. Utan de lever parallellt. Tills en dag då ett nytt paradigmskifte inträffar. Jesus har all makt, men han använder inte all sin makt än. Utan han regerar med nåd. Och det ska vi vara oerhört tacksamma för. Han regerar med nåd. Och det är det som jag vill återkomma till om en liten stund. Och nästa sak som vi har sagt. Vi övervinner det onda med att visa trohet mot Jesus. Vi kan inte kriga bort djävulen. Vi kan inte skrämma bort honom. Vi kan inte skrämma bort Putin. Vi kan inte komma åt detta fruktansvärda som sker. Vi kan inte skrämma bort all denna svält, alla dessa flyktingar, att de ska skrämmas hem till sina hem igen genom mänsklig kraft. Men vi kan förändra vår värld genom att leva i trohet mot Jesus. Det är sättet att utbreda Guds rike. Och när Guds rike utbreds, då måste det negativa, det onda flytta på sig. Tänk på det. Så du är jätteviktig som individ, där du sitter, där du hör detta budskap, att i dig bor Guds rike. Du påverkar dina grannar. Dina grannar ser på dig vad du gör. Vad du gör en söndag. Vad du gör andra dagar. Vad du satsar på. Du är betittad för att se. Är det någon skillnad? Hur gör de som tror på Gud? Och jag tror att utan att du och jag vet så mycket, så finns det en hel del grannar som knäpper sina händer precis innan de somnar och ber till sin Gud, som de kanske lärde sig om en del i skolan eller hört eller förstått genom ditt liv. Hjälp mig med det här. Hjälp mig med detta. Gud, om du finns. Därför ska vi inte ge upp hoppet att våga stå för Guds rike, utan våga tänka lite utanför vår box och se att det händer mycket mer än vad vi kan se och uppfatta med våra sinnen. Och det gör ju att vi får våga hoppas, att också vår frimodighet får lov att växa. Att ta initiativ som hjälper våra medmänniskor in i Guds rike. Mm. Jag ska ta oss tillbaka till den där händelsen som hände där hos min syster och min svåger. För så här kan vårt liv se ut, bildligt talat. För jag vet att många gånger så anklagar vi oss själva. Eller rättare sagt, vi lyssnar på den ondes anklagelse mot oss. Det är väl så man ska se det ärligt. Och vi kan bli riktigt nedtryckta. Vi borde ha gjort, vi skulle ha gjort, vi kunde ha gjort bättre. Och så tycker vi på något sätt, Anna är bättre än jag. Men där var vi och skulle göra ett fint undertak i pärlspont. Ni vet det där taket som man ser när man sitter inne. Och vi var riktigt nöjda, det blev så fint. Och det hade blivit vitlaserat och det var, spontarna gick fint in i varann och vi spikade osynligt. Och, ja, det såg ut jättebra. Men vi tog ju gott om tid på oss. Vi var inga storproffs, men vi tänkte, kan andra kan väl vi. Och så skulle vi då upp och isolera uppifrån för att värmen skulle behållas även när det blev lite kallare mot höst och när det var tidig vår. Vi valde att min svåger skulle sköta den biten, jag skulle mer liksom serva ifrån stegen, så vi skulle lägga dit sista biten och jag står på halvhöjd så jag kan se upp på taket och också in genom fönstren in i den här utrymmet. Och plötsligt så när han tar sitt steg över till regeln för att kunna hålla balans och lägga ner den sista balen av värmande guldfiber, så är det 2 centimeter som fattas i steget. Så att det är bara tårna längst fram och skon som får fäste på den där regeln. Och när det kommer 60-70 kilo på den lilla ytan, då brukar inte någon sko klara den pressen. Och de var lite sletna också, så det bara halkar rakt ner genom det fina taket som vi hade spikat. Och jag ser ju ett ben som sticker rakt genom taket, för jag kunde se genom fönstret. Och han får så en riktig smäll här och en i höften. Glasögonen behöver lagas. Och, Och i övrigt så var det väl inte värre med det. Men när vi gick ner och tittade och vad som hade hänt, så sa vi, hur ska vi få ordning på det här? Det går ju inte att laga det här. Vi måste ta ner delar av hela taket, eller delar av taket. Ja, sa vi, vi ska nog få ihop det här. Vi måste vara noga med att hitta varenda flisa. För du vet, det hade flisat sig och det låg lite här och där. Och det var bara att pussla. Men problemet var att få ihop taket. Så där kan det kännas med våra liv också. Det var ju så fint en gång. När vi blev frälsta, allting var så utmanande, så nytt, så härligt, så fantastiskt roligt. Och så har livet gått ett tag. Och ibland blev det som ett genomtramp av det fantastiska väv som vi vävde tillsammans med Jesus. Ja, jag sa, jag ska försöka. Har du vit spackel och har du några spikar och en don, så ska vi nog försöka fixa det här. Mycket enkla hjälpmedel. Jo, bit för bit så fäster vi tillbaka brädbitar, flisor, limmade. Lim ska vi också ha. Och fick ta någon natt för att det skulle limmas ihop på något ställe. Och någon annan natt fick vi ta ett annat ställe. Så var det en flisa som var borta. Jo, den hade kommit på avväga. Och den låg ute i rabatten istället. Och när jag ser och går förbi, ja men det är ju en flisa som ska vara uppe i taket. Ja, den hade hamnat där av någon anledning. Så där kan det vara med saker och ting. Men när Herren får göra lagningsarbetet, så har han förmåga att kunna få till det. Och när vi var färdiga så stod vi och tittade på, ja men har det verkligen hänt? Det gick att laga till, förstår ni. Vi som gjorde det på jorden, vi fuskade ju och lagade på vårt sätt. Men jag tänkte på att ja, men så här är det med våra liv också. Att det går sönder ibland. Och så försmädligt. 2 centimeter till hade aldrig hänt. Han hade aldrig behövt få ett blå öga och halva ansiktet var helblått efter några dagar. Och han hade inte behövt åka till en optiker och laga sina glasögon. Han hade inte behövt ha ett blåmärke i höften. Och allt vad det var som här uppstod. Ja, men så är livet. Det händer saker. Jag vill ge dig en hälsning att det finns en som är bättre än jag och min svåger på lagen när det har gått sönder. En som kan göra det fullständigt som det inte hade hänt. Finns ingenting. Även om man går med förstoringsglas så ser man inga saker. När han får komma i farten. Och sån är han. Så vi måste vara medvetna att vi har en fight att utkämpa på ett sätt. Att hela världen är i det ondes våld. Men vi vet också att Jesus har all makt i himlen och på jorden. Och hur får vi den makten att fungera här på landbacken? Jo, det genom dig och mig. Och då behöver vi vara hela. Lagade. Och glada. Och inte hålla på och valsa där bak och titta. Men det är säkert de sprickar någonstans. Stå inte det där. För det har Herren gjort. Han har lagt det bakom sig. Och så får vi sträcka oss framåt. Vi har lärt oss saker genom det som hände. Mm. Vi tar ett lite längre kliv så vi får fäste nästa gång, billigt talat. Men du får faktiskt lägga saker och ting bakom dig och sträcka dig framåt. Det är det som är väckelse. Mm. Det är att se framåt. Med Guds hjälp. Det ska vi göra. Och då duger du och jag. Mm. Så enkelt är det. Så tänk på det. Var rädd om ditt liv. Var rädd om ditt liv. För det är det där som den onde vill försöka att förminska din möjlighet. Du har rätt att sträcka på dig och säga, jag är förlåten. Jag är ett Guds barn. Inte för att imponera, utan helt enkelt bekänna färg inför Herren som du älskar. Amen. Tack Herre att vi får tro på dig. Vi får älska ditt namn. Vi får leva i den miljön, Herre, som du har tänkt och planerat för oss sedan världens grund var lagd. Tack att du välsignar denna församling. Tack att du välsignar för det som händer här just nu, Jesus. Tack för alla vänner som kommer från annat land som har tvingats ta sig hit. Men vi ber att vi kan förvalta dessa gåvor på bästa sätt i denna församling, Jesus. Tack att det ska få ske någonting gott här med oss, vi som är samlade och lyssnar på detta budskapet, Herre. Vi ber, far, att ditt rike ska få ändå större utrymme och vi får glädjas tillsammans över vad som sker. I ditt namn. Amen.